Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Predikotexten idag är en vers ifrån Johannes evangeliets 8:e kapitel, vers 12, och den lyder i Jesu namn. Jesus talade åter till dem och sa: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan ha livets ljus. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Trettondagen är den helg när man tänker på Betlehems stjärna och de visa männen som kom från östern för att tillbe barnet i krubban, brukar vi tänka, men det var nog ett hus som han bodde vid den här tiden. Man firade inte födelsedagar under antiken. Påsken och pingsten var självklara festdagar för den kristna kyrkan. Men det dröjde ganska länge innan man började fira jul. Jesu födelse började man fira först på 300-talet. Epifania, det är ett annat namn på trettondagen, ett ursprungligare namn. Det betyder uppenbarelsefesten. Ursprungligen var temat för trettondagen Jesu dop, när Jesus inledde sin messianska verksamhet på jorden. Inom de östliga kyrkorna har trettondagen förblivit en av de större högtiderna. Sedan förknippades minnet av Jesu dop med hans födelse, och det var i Rom som man då på 300-talet placerade firandet av Jesu födelse till den 25 december. Betlehemstjärnan som visar sig för de visa männen har blivit symbolen för trettondagen. Vi ska inledningsvis säga några saker om den, men i huvudsak ska vi den här predikan stanna för dagens tema: Jesus, världens ljus. Vad var Betlehemstjärnan? Det finns många teorier om vad de visa männen från östens länder såg på himlen. Var det en sammanstrålning, en så kallad konjunktion, mellan planeterna Jupiter, som var kungaplaneten, och Saturnus, som var Orientens, Palestinas planet? Var det en supernova, en plötsligt uppflammande stjärna? Eller var det ett särskilt himlaljus som Gud lät visa vägen till Betlehem för de visa från österlandet? Matteus berättar om två tillfällen då stjärnan visar sig. Den första berättar de visa männen själva om. Det var själva början av den text som vi hörde från altaret. När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid, se då kom visa män från östern till Jerusalem och frågade: Var är judarnas nyfödde konung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. Det grekiska ordet för östern är samma ord som folkbibeln översätter med gå upp. Det är ju så att vi brukar säga att solen går upp i öster. Så gör också andra himlakroppar. Det här ordet för östern, det anknyter alltså också till uppgången, himlakropparnas uppgång. Och det är därför som det heter i den här översättningen: Vi har sett hans stjärna gå upp. Den andra gången visar sig stjärnan för männen när de begav sig iväg från Jerusalem till Betlehem. Och den här gången står det att stjärnan gick före dem och sen stannade den. Det första tillfället, det har ägt rum en lång tid innan de kom till Jerusalem. Det var ju en lång väg. Det kan mycket väl ha gått ett år eller mera. Den konjunktion mellan Jupiter och Saturnus i fiskarnas stjärnbild som inträffade år 7 före Kristus, före vår tideräkningsbörjan, kan vara den stjärna som omtalas i det första fallet. Den händelsen är omvittnad i judisk litteratur som ett förebud för Messias. Däremot verkar den senare förekomsten, när kärnan gick före och stannade, verkar att vara en alldeles extra ordinär företeelse, ett himla ljus som inte har någon naturlig förklaring. Det var ett ljus som Gud uppenbarade för dessa hedningar, för att de skulle hitta fram till huset där Jesus fanns. Därmed kommer vi fram till huvudämnet för idag, världens ljus. Jesus har uppenbarats för att bli världens ljus, inte bara för judafolket utan också för hedningarna. Epifania är världsmissionens dag. De visa männen var hedningar, men de ville se Messias. De böjde knä för honom och de hyllade honom med gåvor. De är förebilderna för alla hedna folk, alltså icke-judar, som Jesus kallar till sitt rike. Det var ett himla ljus som ledde fram till Jesus barnet. I den gammaltestamentliga texten som vi också läste tidigare heter det i Jesaja 2: det ska ske i den yttersta tiden att det berg där Herrens hus är ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hedna folk ska strömma dit. Ty undervisning ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Han ska döma mellan hedna folken och skipa rätt åt många folk. Och vi kan också läsa i Jesaja 49, i vers 6, som talar om Messias, Herrens tjänare. Det är för lite för dig då du är min tjänare att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli min frälsning in till jordens yttersta gräns. Under det gamla förbundets tid begränsades Guds handlande till Israel, det gammaltestamentliga gudsfolket. Inte ens Jesus riktade sin verksamhet mot hedningarna. Och det demonstrerar han särskilt när han talar med den envisa kananeiska kvinnan. Han säger ju till henne att han inte är sänd till andra än till de förlorade fåren av Israels hus. Det berättar Matteus om i det 15 kapitlet. Men när Jesus samlar sina lärjungar innan han ska fara till himlen, ger han en klar anvisning i slutet av Matteusevangeliet, kapitel 28. Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Det är lydnad mot denna befallning som lärjungarna sen går ut och predikar också för hedningarna. Det var visserligen inte alldeles lätt att begripa det här. Judarna var ju strängt lärda att hålla sig avskilt från hedningarna. De skulle inte äta oren mat, inte gifta sig med hedniska kvinnor. De skulle inte ens besöka såna. De hade sin sabbat som de höll helig. Därför måste Gud bevisa på ett särskilt sätt för Petrus att han inte längre skulle göra skillnad på judar och hedningar. Han får en syn, en uppenbarelse om det här i Apostlagärningarna 10. Han ser rena och orena djur i en duk som kommer från himlen 3 gånger. Och en befallning, slakta och ät. Sen fick Petrus i uppdrag att gå till hedningen Cornelius för att döpa honom. Trots det här måste Paulus senare tillrättavisa Petrus för att han vacklade i sin hållning. Petrus visade svaghet när det gällde att tillämpa den kristna friheten, eftersom han hade dragit sig undan från måltidsgemenskap med hedna kristna. Paulus hade fått en särskild uppgift att bli hedningarnas apostel, och de måste då det behövdes tillrättavisa också Herrens apostel Petrus. Det skulle nu inte längre vara någon skiljemur mellan hedningar och judar. Därför är också vi långt uppe i Norden kallade till Guds barn, till medlemmar i Guds heliga folk. Hur är då Jesus världens ljus? Vi ska fråga oss på vilket sätt han kommer till oss som ljus för världen. Och vi ska se på några bibelställen som talar om det. Och vi börjar med julevangeliet enligt Johannes, från Johannesevangeliets första kapitel. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger liv åt alla människor, som är ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen. Så långt Johannes evangeliet. Här förknippas de viktiga orden liv och ljus med Jesus. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Redan den allra första början av Johannes evangeliet för oss till skapelsen. Där är de här två orden helt centrala. När Gud skapade världen var ljuset det första. Gud sa, var det ljus. Det var genom ordet som allt skapades. Det ligger en djup hemlighet i det här. Gud sa det. Vi läser längre fram i samma kapitel hos Johannes att detta ord blev kött och bodde ibland oss. Det handlar alltså rent konkret om Jesus. Han var till redan före skapelsen. Han var Gud. Men han kom till oss som ett litet barn. Han ödmjukade sig så att han lät sig bli helt hjälplös, ett spädbarn i sin mors famn. Lite längre fram i skapelseberättelsen berättas hur Gud skapade människan och gjorde henne till en levande varelse genom att blåsa livsande i hennes näsa. Det var alltså Guds eget liv som han gav till människorna. Så snart Johannes har beskrivit livet och ljuset kommer han också fram till ljusets motpol, mörkret. Vi vet hur de första människorna förleddes till synd av djävulen, och så gick Guds avbild förlorad. Men det betydde inte att mörkret förkroppsligat i ormen eller djävulen vann seger. Mörkret har inte övervunnit ljuset. Men det måste ske en strid för att mörkrets makt skulle brytas. Det var för att utföra den striden som Jesus föddes till världen. Före Jesus uppstod en profet, Johannes döparen. Men det var inte han som skulle utkämpa striden. Det var inte han som var ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Nu skulle det sanna ljuset komma. Och han uppenbarade sin härlighet så att hans lärjungar stundvis fick bevittna den. En härlighet som den enfödde har av fadern. Det fick Johannes, lärjungen, vara med om när han med Petrus och Jakob fick se och höra Jesus diskutera hans förestående seger över djävulen tillsammans med Mose och Elia, det gamla förbundets representanter för lagen och profeterna. Det brukar vi kalla förklaringsberget. De båda orden liv och ljus har sina motpoler. Ljuset lyser i mörkret. Utan ljus finns bara mörker. Och i mörkret hittar vi inte vägen. Men det finns en annan allvarlig egenskap hos mörkret. Det tillåter och gömmer ondskan. Det onda görs ofta i skydda av nattens mörker. För man vill inte att någon ska se det. I mörkret ser man inte heller damm och smuts. När ljuset kommer, då avslöjas det onda. Tjuven avslöjas när polisens starka lampa lyser upp hans onda förehavanden. När vårsolen börjar lysa ser man hur dammet virvlar runt. Det här är en bild av hur ljuset från Jesus avslöjar synden. Guds ord är lag och evangelium. När han talar om för oss vad han förväntar sig av oss, och när han talar om oss, då slår lagen på vårt samvete som en hammare. Den gör oss medvetna om att vårt sinne är förmörkat, så att vi helst gör mörkrets gärningar. Men allra mest framstår vårt mörker när det kontrasteras mot ljuset från Jesus. När vi står inför hans kors ser vi att det var just vår synd som drev in spikarna i hans händer och fötter. Det var oss som Guds vrede borde ha drabbat. Men istället drabbades han på korset av lagens brännstråle. Och då ser vi det härliga utflödet av evangeliet om Guds kärlek, som sände Jesus i döden för vår skull, för att vi skulle få leva. Just här på korset blir också kontrasten mellan livet och döden allra starkast. Jesus blev övergiven av Gud. Den verkliga döden, skilsmässan från Gud, för att vi skulle få dela hans gemenskap i evighet, leva. Vi fick byta med honom. Vilket saligt byte. Vi ska ännu knyta an till Johannesprologens huvudbegrepp, ordet och ljuset. Jesus har sett till att vi har fått ett ljus att följa. Han sände anden för att leda hans apostlar in i hela sanningen. Och de fick i uppdrag att skriva ner sin berättelse om Jesus, vad han gjorde och lärde, och också skriva anvisningar åt oss om hur vi ska leva i ljuset så som han är i ljuset. Vi har fått den apostoliska undervisningen som en ledstjärna att lysa vägen för oss. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Att följa Jesus, det betyder att lyssna till hans ord. Han säger ju också, några verser efter vår text från Johannes 8, om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Här har vi ännu ett begrepp som Jesus också har angett som ett kännetecken på sig själv. Sanningen. Sanningen är förknippad med ordet. Ja, han är sanningen. Tänk så tragiskt det är att Johannes måste konstatera. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom. Och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. Världen kände honom inte. Här använder Johannes samma verb som Jesus gör när han talar om den sanna bekännelsen som ska mötas med igenkännande inför domaren på den yttersta dagen. Att känna Jesus är att bekänna honom som sin Herre och frälsare. Att bli igenkänd av Jesus är att Jesus känner oss som sina egna. Det finns en direkt korrelation mellan de båda. Hans eget folk kände honom inte. De valde mörkret istället för ljuset. Hur är det med dig, kära vän? Känner du Jesus? Våra nordiska folk brukar kallas kristna. Vi har sedan många sekler tillbaka haft förmånen att få döpas till gemenskap med honom, till liv i ordets egentliga mening. Och vi har fått en kristen fostran i våra skolor. Det här håller på att ändras i snabb takt. Nu håller mörkret igen på att sänka sig över våra länder. Man gycklar med Guds ord, man förvanskar det, man misstänkliggör det. Man struntar i det. Så besannas det åter i vår tid det som Jesus säger i sitt samtal med Nikodemus, Johannes 3. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. En ny hedendom håller på att sänka sig över våra länder. Ljuset håller på att slockna och mörkret verkar ta makten. Men ljuset ska inte förtryckas av mörkret. Mörkret har inte övervunnit ljuset, säger Johannes. Den som följer Jesus ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Mörkret är inte din plats. Din plats är ljuset. Jesus har kommit med sitt liv och sitt ljus till dig, förlåtit alla dina synder och ställt dig vid sin sida för att du ska vandra i hans ljus. Därför ska du också låta ljuset, Guds ord, lysa upp din dag. Och ännu mera, du ska fyllas av hans ljus så att du kan lysa med Guds ord i världens mörker. Använd ordets värld med frimodighet, oberoende av vad mörkrets makter invänder. Skäms inte för vittnesbördet, utan vittna om det så att mörkrets fångar blir befriade och får gå in i ljuset. Och så att vi till sist får mötas i det eviga ljuset. Den härlighet som är långt ljusare än något mänskligt öga tål. Där ska vi mötas från alla folk. Kungar och drängar, alla språk och raser. Alla prisar då världens ljus. Lammet som gav sitt liv för oss alla. Måtte även du och jag vara med där. För vår frälsares utgjutna blods skull. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din heliga ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Låt oss så i hans namn få ett välsignat nytt år. Amen.